Varmt välkommen tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindart.
Hubba.
Idag, Kim, ska vi prata om någonting väldigt spännande. Digital tillväxt. Men kanske inte bara ur ett rent produktperspektiv. Låt oss fimpa produktperspektivet och diskutera digital tillväxt i resurser. Och när vi pratar resurser, då pratar vi människor. Hur i tusan ska vi få våra resurser som finns tillgängliga idag som är ganska så lätträknade, det vill säga de som är väldigt kompetenta och duktiga, väldigt eftertraktade på en marknad som växer för varje dag som går och alla som drar i dem. Hur ska jag få dem att stanna kvar hos mig så jag inte tappar dem, så vi kan växa?
Ja, jag vet inte något bolag idag som kan säga vi har fullt med bra kompetens, vi behöver inget mera. Vi har genuint jättemycket folk som är skitduktiga på det här med digitalisering, digital framtid, cybersecurity. Och vi har massor med sådana människor, så vi är klara, vi behöver inte.
Det är klart, laguppställningen är klar. Vi behöver inte fler. Nej, så ser ju inte riktigt världen ut. Utan just nu så är det en vansinnig efterfrågan på kompetent personal som kan hjälpa till och driva på inte bara min förändringstakt utan min digitaliseringsprocess, utan bara det faktum att allting vi släpar in idag i verksamheten till största del är digitalt eller IT-relaterat på något sätt.
Och då kan man ju säga så här att världen förändras.
Mm.
Och det går jättefort. Det som var vettig cybersecurity för 3 år sedan är det inte idag.
Nej.
Jättemycket förändras. Det som var bra verktyg att använda digitalt för 3 år sedan är inte det idag.
Mm.
Det som var regler som gällde för 3 år sedan gäller inte idag.
Nej.
Så att hela regellandskapet, hela verktyget, allt det här utvecklas också. Så det snurrar vidare.
Mm.
Det som var en klimatsmart bil för 4 år sedan är inte lika klimatsmart idag, om man säger så. Så
att, nej.
Världen går framåt och utvecklingen går därefter. Och det gäller att hänga med.
Mm.
Och här är ju såklart, när du har system som är 20 år bakåt.
Mm.
Mm, då har vi problem. Och det här är den stora grejen också i all sån här resilience man pratar om också. För att vi har ju lite aktuellt läge.
Mm.
Vad händer nu när vi ansökt om NATO-medlemskap och Putin trycker på knappen med en cyberattack? Då är frågan, hur mycket ryss har vi i våra system?
Mm.
Och då är frågan, när rensar vi våra system sist?
Mm.
När gjorde vi en ren clean wipe, så att säga? Det är det. Så att hur mycket ryss vi kan ha i dem beror ju på hur länge över tid någonting har haft på sig att kunna arbeta in och lägga något skräp inne i de olika systemen.
Mm.
Och då kan jag säga att väldigt många, både företag och offentliga myndigheter och allting, större organisationer överlag, kan titta sig själv i spegeln och inse att vi har något ett annat system som kanske har stått väldigt länge över sitt bäst före datum.
Mm.
Det är en sån här bra tanke nu, så jag brukar säga som sagt. Så att kompetensbehovet finns där är ju helt skriande. Vad gör man?
Oh, ja.
Det är ju bara att ut och rekrytera seniort folk och så sätta in dem.
Ja, absolut. Man går ut på arbetsmarknaden som är jättestor i världen och så säger man, kom till just mitt företag eller min verksamhet eller min kommun eller mitt landsting och jobba just för oss. Vi har världens bästa förutsättningar. Vi betalar mediokert. Vi kan inte riktigt matcha de högsta lönerna, men vi tycker ändå att hos oss ska det vara. Och det är ju inte så här nu har det ju gått och blivit. Det är så hög eftertraktan och efterfrågan på de här individerna. Så att gissa vad det börjar bli. Det börjar bli en ren marknadsekonomi. Efterfrågan och relevans. Hur stor efterfrågan finns det? Hur många utbudet? Hur stort är utbudet av de som finns att plocka mellan? Och när den där poolen kanske inte minskar, men däremot efterfrågan ökar, för det är det som är stora grejen. Det är ju inte att vi inte utbildar nya individer och nya människor inom våran bransch, för det gör det hela tiden. Universiteten pumpar ut nya systemtekniker och ingenjörer och arkitekter varje år. Men efterfrågan ökar. Och då är det ju dessutom efterfrågan på, just som du säger, den där specialisten eller den där seniora figuren som har massa erfarenhet och kan massa saker som genuint kan hjälpa oss här och nu, för vi har fått lite stress i systemet också. Det måste gå fort nu, för vi ligger efter. Så vi kan inte riktigt satsa på att ta in ungtuppar som ska liksom ligga på tillväxt de kommande 6 åren, utan vi måste ha de där riktigt skarpa hjärnorna nu. Och vet du vad som händer då när de här individerna som är väldigt, väldigt, väldigt duktiga får väldigt mycket förfrågningar? Vad som händer då? Då inser de, aha, jag har ett värde. Och nu skenar priset för att få in de här stackarna. Och går priset upp, och då föder ju nästa sak, det kan föda en ganska stor illojalitet också bland de som kommer in, det vill säga att de får ett bud, hoppar in, börjar jobba, så fick de ett bättre bud någon annanstans, och så går de. Och så har vi svårt att behålla vår personal, kanske för en, på engelska kallar man det för en attrition rate, det vill säga hur fort eller hur länge någon stannar i verksamheten. Och det här är ju också ett problem, om vi tar in någon som är väldigt duktig men som försvinner inom 1,5 till 2 år, hur mycket värde han vi får ut av den individen i så fall. Så det här är ju ett jättesvårt spel. Men just nu är det en enorm efterfrågan på duktigt, it-kompetent, säkerhetskompetent personal. Och när de vet att de är eftertraktade, då skenar priset.
Men vi måste väl vara trygga då, om man säger att vi är det enda it-bolaget som ligger i avkrok, till exempel Blekinge.
Ja. Ja, vi kan väl ta det som ett exempel. Men, och det här, nu kan vi prata lite ur egen kunskap av det här. Då, liksom, så att vi har ju haft en verksamhet som har varit förpassad utanför Sveriges storstäder till stor del. Och det här ska man säga är en pandemiförändring. Det hände rätt mycket under pandemin. Till att börja med så lärde vi oss att jobba remote. Vi var tvungna. För de som kunde. Vi gick hem och så lärde vi oss att jobba remote. Om vi inte gjorde det innan så var vi tvungna till det under pandemin. Och nu nästan två och ett halvt år senare har blivit ganska duktiga på det där. Och det har ju också öppnat upp dörren för att alla, eller väldigt många som söker jobb just nu, har ett krav på att kunna jobba remote. Eller semi-remote. Man kanske gör 50-50 på kontor eller något för någonting. Men just den här förmågan att jobba på distans har ju då blivit en väldigt eftertraktad funktion om jag nog ska anställa någon. Det här ledde också till en annan sak. Nu har alla internationella bolag, inklusive svenska bolag för att vara tydliga, insett att vänta nu. Det spelar ju egentligen inte så stor roll vart du sitter någonstans. Jag kan ju anställa dig i alla fall så länge jag har en bra förmåga att kunna erbjuda dig att jobba på distans. Och jobba med distansteam och allt vad det är för någonting. Och det här har ju lett till att vi har människor i Sverige, jätteduktiga människor som blir extremt eftertraktade för företag i Tyskland, i USA, på andra sidan jordklotet, för att det spelar ingen roll. Du kan jobba på distans. Och då har ju också nästa sak där hänt, där, precis det här med lön som vi pratar om. Vi har väldigt ofta i Sverige, framförallt i alla länder, så tittar vi på vad är våran lönebild i våran region där vi bor. Och sen så matchar vi ju liksom löneanslagen mot vad som är relevant lönenivå i just det distrikt där du bor. Exempelvis, jag bor i Blekinge, Kim bor i Stockholm. Det är skillnad på lönenivåerna i Blekinge och Stockholm, så enkelt är det. Men det är också för att vi har mycket lägre levnadskostnader i Blekinge än vad man har i Stockholm, så att det där anpassas. Men kruxet vi har just nu, det är att personal ifrån hela Sverige rekryteras internationellt. Och Sverige rekryterar personal internationellt till Sverige på distans. Så nu är det en fullständig meat market. Det är köttmarknad just nu. Vart kan vi hitta personalen? Vart kan vi hitta individerna som just vi vill ha? Och så skenar priserna. Och sen är vi i en jädra konstig sits att vi måste betala våldsamt mycket mer i lön vad vi är vana att göra för att få de där personerna. Om vi nu ska ha seniora figurer. Men måste vi ha seniora figurer?
Ja, eller jag möts ju ofta diskussionen också, men vet du vad? Lön är ju inte allt. Att vi har en bra kultur på jobbet är ju jättevärdefullt.
Det är det ju absolut. Lön är inte allt. Du kan ju ta anställning på ett bolag för väldigt hög lön och inte trivas. Och gissa vad som händer då? Nu trivs du inte med hög lön. Det är det enda som händer. Det är ju också en myt om att man blir så mycket gladare om att man har hög lön. Nej, inte om du inte trivs. Då kommer du fortfarande inte trivas, men du har hög lön. Det kanske är lättare att acceptera att jag inte trivs en längre stund om jag har hög lön. Men det här med kulturdelen, det vill säga hur interagerar jag med mina kollegor? Trivs jag? Är det högt i tak? Kan jag säga vad jag känner? Är det en intressant inriktning på bolaget? Är de nytänkande? Det finns ju massa andra aspekter som gör att jag kanske väljer att jobba på just det företaget istället för något annat. Jag kanske hade fått en högre lön på ett ställe än vad jag fick det just där jag är idag, men förutsättningarna socialt är mycket bättre där jag är, så därför stannar jag kvar. Så kulturfrågan kommer ju gärna upp, men jag kan också stryka under att om du måste belysa vilken briljant kultur du har för att försöka locka kvar personal att stanna hos dig, då tror inte jag att du har så briljant kultur. Faktiskt.
Jag har aldrig hört ett bolag som genuint har en bra kultur och som försöker, så håller på att slåss med det här att försöka köpa kvar sin personal.
Mm.
De har aldrig haft det som den sån här grej som du inte behöver påpeka och pusha då.
Mm.
Vilket jag tror är så här att, ja, det kanske säger lite grann om du nu måste uttryckligen pusha. Åh, vi har sån fantastisk kultur. Det förstår du väl?
Mm.
Ja, kanske inte. Men ja, men hur gör vi då när, om vi säger så här då, att vi vill inte vill ju betala den här galna mängden för att få seniorpersonal. Vad gör man då istället?
Det finns ju många vägar fram till Rom naturligtvis. Ett sätt är inte alltid nödvändigtvis bättre än det andra, men ett sätt som jag väljer att tro på i alla fall, det är ju att du faktiskt har ett tillväxtprogram i din verksamhet. Det vill säga att du tar in unga killar och tjejer, kanske direkt ur skolan eller någonstans mitt i karriären när man vill göra ett karriärsbyte, och börja bygga upp ett tillväxtprogram över tid. Och då får man ha lite acceptans för att de individerna kommer inte vara de seniora experterna minut ett. Men det tar inte så lång tid för dem att faktiskt komma in i verksamheten och bli väldigt produktiva väldigt fort, och kanske framförallt kan avlasta dina redan befintliga lite mer seniora figurer på bolaget, så gör att de slipper hålla på med dagligdags administration och kan lägga fokus på just precis som du säger, nytänkande inom cybersäkerhet, åtgärdsprogram för säkerhetslösningar eller systemuppgraderingar eller vad det nu är för någonting. Men den här, jag upplever att vi har byggt in oss i ett litet hörn av att vi blir extremt sårbara av ett par personer. Där finns det ju också forskning på. Jag gillar forskning. Och nu får alla HR-chefer hålla för öronen och inte lyssna. Men forskningen säger att ungefär 10% av din arbetsstyrka gör 80% av jobbet. Jättejobbigt att konstatera. Men ungefär 10% av din arbetsstyrka, och då kan ju då, visst är du två personer så är det en, eller då är det 50%, då är ju ingen jobbet. Men så vi tittar på lite större bolag, typ 300 uppåt. Om ni börjar räkna på den här siffran nu, säg att jag har 1000 anställda. Då är det alltså 100 personer som gör 80% av jobbet. Det är en jättejobbig ekonomifråga att titta på. Sen så ska man försöka motivera på något sätt. Men det här är vad forskningen säger. Studierna som har gjorts på just hur mycket vi får ut av varje individ. Och det innebär, vad det säger mig och det jag vill lägga fokus på, det är att vi har byggt in oss på ett beroende av ett gäng individer som förmodligen är produktiva, duktiga, kunniga, och vi lägger gärna stor arbetsbelastning på just de individerna. Men det är det här det måste börja bli en balans i. För tänk om den personen blir sjuk. Det behöver inte sluta. Tänk att den blir sjuk och kan inte jobba. Vad händer nu? Nu kan det nog alla dra det till minne att någon, om du kanske till och med är du som lyssnar. Du blev sjuk och sen så stannade verksamheten upp. Och alla blev jätteupprörda för att ingen gör någonting. Vad hände? Jo, Kalle han är sjuk. Så då hände ingenting. Min tro i alla fall, det finns som sagt många vägar fram till Rom, men min tro är att bygga ett återbyggnadsprogram så att du konstant föder din verksamhet, så att du kan börja avlasta verksamheten och också ta dig ifrån det här att det alltid är Kalle som ska göra jobbet, för Kalle är bäst på det. Ja, Kalle måste gå vidare någon gång också och bli mer senior och göra mer seniora insatser för verksamheten. För förmodligen lägger vi stor junior administration på Kalle också, för Kalle var duktig på det. Det här kan vi avlasta. Och då kanske vi inte behöver rekrytera toksenior hela tiden, utan vi kan börja promota och bygga de som finns i verksamheten att faktiskt få det ansvaret och känna att de utvecklas i verksamheten också. Men på det sättet möta, precis som Kim varit inne på, vi behöver en, det handlar om digital tillväxt, ja, det handlar också bland personalen, utvecklingstillväxten och balansen i vad vi gör.
Men då är ju argumentet att det finns ju ingen som helst möjlighet att vi har tid att utbilda någon.
Nej.
Det förstår du vem som helst. Vi är alldeles för upptagna.
Vi är alldeles för upptagna för att utbilda folk.
Ja.
Mm. Alldeles för upptagna för att utbilda folk. Lyssna på den meningen en gång. Jag är alldeles för upptagen för att hinna utbilda Kim. Mm. Okej. Okay. Hur ska jag då någonsin kunna förändra min situation om jag tycker att jag har för mycket att göra? Ja, men... jag måste alltså ta tiden.
Mm. Nej, men då köper man bara en seniormänniska som du bluppar in, så är de produktiva från dag ett och bara kör.
Exakt, det kan man göra. Kruxet är att den individen kommer inte vara produktiv minutet, hur senior den personen än är. Har förmodligen en kortare startsträcka, garanterat en kortare startsträcka, men du och jag, Kim, nu vi har ju hamnat i en sån här ålder där vi bör bli vise mannen på sten. Jag vet inte hur det gick till, men där är vi. Säg att vi skulle byta vår verksamhet imorgon bitti och gå någon annanstans. Nu har vi varit på samma företag ganska länge, så vi är väldigt väl insatta vad vi håller på med just vårt företag. Men säg att vi skulle gå vidare och gå in i ett nytt företag. Gissa vad vi har nu. Nu har vi en startsträcka för att lära oss det företaget. Och den domänkulturen, som man då kallas för, domänkunskapen. Hur ett annat företag jobbar, dess processer, komma igång, förstå all legacy, all historik. Det där tar tid. Och det är också samma sak tillbaka till statistiken. 3-6 månader tar det innan en individ som är nyanställd blir produktiv, beroende på vad man sätter händer på och lite individuella kvaliteter. Men 3-6 månader.
Jag brukar likna det här med bilden med folk som pushar en kärra med fyrkantiga hjul.
Mm.
Och så kommer folk med ett runt hjul. Nej, 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 vi är alldeles för upptagna med att knuffa den här för att ha tid att byta till runda hjul.
Precis. Vi hinner inte stanna upp och byta hjulen så att det rullar istället.
Så att om vi nu är ute och rekryterar den här super seniora människan som kan lösa allting, och vi har inte kapacitet att mäta oss på internationell lön, så vi kan bara betala mediokert. Men vi ska minsann hitta den för att vi ska kunna sälja hur fantastisk kultur vi har.
Mm.
Det här tar ju max ett par dagar och en vecka. Sen är vi igång.
Nej, det är det inte gör. 3-6 månader.
Så att jag vågar utmana att bara sökandet efter de här seniora individerna tar längre tid än vad det tar att ta in juniora och utbilda dem.
Ja, och det ska vi vara tydliga med. Mina 3-6 månader, det är när du väl har fått tag på individen, satt passerkortet i hand och datorn i hand, så han eller hon kan börja jobba. Att få tag på den där individen, det kan vara upp till ett år. Det är jättestökigt.
Då är det ganska många juniora. Men tillbaks till det här då, vi har inte tid.
Mm.
Jag brukar säga att ibland så, jag menar, vi har haft det här tradition av lärlingprogram.
Ja.
En mästare och en lärling.
Mm.
Det har funkat i ganska många år.
Ja.
Felet som jag ser hela tiden ur ett HR-perspektiv, det är att om du sätter en lärling hos en seniormänniska, då förväntar du dig 2 heltidsjobbsprestationer.
Mm.
Det går inte. Du kan få en under lärlingperioden. Lärlingen kommer att bli bättre och bättre på att göra saker. Och göra mer och mer saker.
Mm.
Men de 2 tillsammans är en normal ensam heltid. Av den enkla anledningen att under den perioden, när lärlingen gör mycket mer praktiska grejer, då är det inte så att mästaren kan göra mycket, mycket mer för företaget. Nej, då är det så att mästaren använder den tiden till att utbilda lärlingen istället.
Mm.
Har du hört? Men jag säger det att du behöver inte vara lärling hela tiden.
Nej, det går ju över till slut.
Efter något år så kan den gå ut och bli produktiv av sig själv.
Och här skulle jag vilja utmana it-industrin och it-branschen generellt. Därför att om du exempelvis ska bli elektriker idag, Och det här är sant fortfarande. Jag är själv utbildad elektriker för många år sedan. Då får man en så kallad, man får en licens när man kommer ut för skolan. Men den licensen innebär att jag får inte gå ut och jobba själv första året. Utan jag måste gå, jag går lärling med en fullcertifierad elektriker som jag jobbar med. Så att den individen faktiskt har koll på att det jag gör, dubbelkollar att jag gör rätt. Så man får inte, ingen elektriker kommer ut själv minut ett från skolan och blir ensam i bilen, går in i någons hus, kopplar fel och så brinner upp. Utan man går ut med en senior elektriker. Så att det här med lärlingsprogram, jag vet inom byggindustrin, det finns andra, många andra verksamheter som har det programmet aktivt idag. IT-industrin hävdar jag behöver anamma lärlingsprogram. Och inte hävda att vi inte har tid. Ja, men vi har tid om vi planerar vår verksamhet och inte, som du sagt tidigare, dubbel, trippel, kvadruppel bokar en stackars tekniker på gånger tre, gånger fyra så att han eller hon äts upp 120% varje dag. Utan vi har tid om vi faktiskt sätter de här programmen i bruk. För det funkar nämligen i andra verksamheter. Hur bra som helst. Och de elektrikerna är superproduktiva i alla fall. Det är bara att de har en lärling med sig. Som lär sig verksamheten. Som lär sig yrket. Blir yrkesredo. I IT-industrin idag så anställer vi människor. Sätter dem vid ett bord. Ger dem en dator och en kaktus. Och säger vi go, lycka till. Vad är det för förutsättning? Och sen blir vi frustrerade på dem att de inte levererar. Det går inte tillräckligt fort. De har inte lärt sig någonting. De kan ju ingenting. De har ju varit där i flera månader.
Ja, men jobba på samma ställe och jobba ihop med någon, det är ju exakt samma sak, måste man väl förstå.
Det är det inte alls. Att sitta bredvid varandra eller att jobba ihop är två vilt skilda saker.
Va?
Vilt skilda saker. Vilt skilda saker.
Kan det ju inte vara.
Nej, jag vet. Men det är precis så det är. Om jag sitter bredvid dig och ignorerar dig, hur mycket lär du nu? Om jag sitter bredvid dig och engagerar mig i dig, nu lär du dig någonting.
Och här kan man ta till och med det ännu längre. Om jag sitter i Rumänien och du sitter i Sverige, men vi är ändå engagerade i varandra.
Så går det hur bra som helst också. Men och det har vi ju verktygen för nu. Det har vi ju faktiskt, för det var ju inte sant för några år sedan. Men nu har vi ju faktiskt verktygen för att det är sant också.
Men annars kan man genuint faktiskt sitta precis intill varann och ignorera varann. Och då hjälper det inte i alla fall.
Nej. Sitt här med din mentor. Man brukar ju sådana här mentorsprogram oftast hit. Här är din mentor när du kommer. Ja, vilken tur. Vad innebär att vara mentor? Jo, att jag engagerar mig i dig. Att sitta och säga att jag har inte tid. Är inte vara mentor, för att vara tydlig. Du engagerar i individen du sitter bredvid. Nu har vi en chans att lära oss. Jag säger, lärlingsprogram är vägen framåt om vi ska få snurr på det här. För att vi sitter just nu och hoppas på att en eller två gör jobbet åt oss. Och sen men, försvinner
då,
de. Vad
händer då? Då möts man ju av den här argumentet. Ja, men om vi tar in unga folk och bara lär upp dem. Mm. Det första de kommer göra är att lämna oss för ett bättre jobb.
Ja, och då var vi tillbaka till. Kan vara sant om du har en dålig, om du har en dålig kultur. Kan vara sant om de inte trivs. Men jag väljer att tro att sanningen är att de kommer förmodligen bli mer lojala dig om du ger dem en chans, ger dem intresse, engagerar dig i dem. För de har ju ingen annan de har ingen förutfattad mening, de har inget annat att jämföra med. Om du verkligen bryr dig, ta in dem, hanterar dem, sköter dem, supporterar dem, så kommer de att stanna. Längre i alla fall.
Jämför det då med, ja, men säg att vi är nu på den situation vi sa som hypotetiskt exempel. Vi har inte råd att betala den allra högsta lönen.
Nej.
Och vi har en supersenior. Och vi lyckas ha tur att hitta en supersenior människa. Som går med på att få ganska medioker lön. Och tar in den. Och sätter den helt ensam på sina och plopp, här ska du köra för vi har inte tid att engagera oss i dig. Kör på nu för du ska bara producera. Vi ser inte att en högre risk för att ha låg retention rate på en sån än på unga människor vi dedikerar att lära upp. Jag ser bara så här.
Ja, jag väljer ju att tro att det är sant.
För jag ser ju att när nästa stora pengaerbjudande kommer till den här individen igen, som kommer att få sånt om man är senior och duktig individ.
Ja.
Ja. Vad händer då?
Ja, nej, det är det som är grejen. Och jag väljer att tro att det är precis det som är vägen framåt. Och framförallt, vad kommer att hända? Jo, den personen kommer ta det med största sannolikhet om jag inte trivs. Mm. Så att det här med att faktiskt få lite uppmärksamhet, oavsett om jag är junior eller senior, det är lika viktigt. Men framförallt om vi ska ta in yngre människor. Men jag tror verkligen på den modellen. Jag tror stenhårt på lärlingsmodellen. För det funkar i andra branscher, funkar alldeles utmärkt. Men vi väljer inte att göra så.
Vi måste ta oss tid att byta ut de fyrkantiga hjulen, så är det bara.
Ja.
Det vinner vi på i längden.
Yes. Så varför tar det tid.
Varför är det så svårt för ledarskap att göra detta då?
Resultat. Det är väl så enkelt. Vi mäts på kvartal. Och jag har sagt det förr att det här med kvartalsrapporter är det absolut sämsta som finns. Kvartalsrapporter förstör bara. Därför att då mäts vi bara på ett kort tidsspann. Och sen så mäts, om det inte går något bra, då måste vi göra en åtgärd.
Ja, men
vi bygger ju inte långsiktigt.
Naturligtvis går det ju att rekrytera en människa och en fullt produktiv och bara rädda en kvartalsrapport.
Nej, det är ju enkelt.
Jo, det måste ju gå på 3 månader. Nej, måste vi ju få som fixar.
Nej. Ska ni rädda kvartalsrapporten, så kanske ni ska titta på den här statistiken om 10% som gör 80% av jobbet istället. Mm. Hur breddar vi den belastningen?
Ja, men en företagskultur ändrar man ju på mindre än en månad.
Absolut, och det har vi pratat om förut, det gör vi inte alls.
Så att attas, det var inte
24 månader, men där var vi.
Det var inte lösning för kvartalsrapporter alltså.
Nej, det var inte kvartalslösning. Ja, men jag hävdar med bestämda kvartalsrapporter är inte hela förklaringen, men det är en stor orsak till varför vi beter oss som vi gör. Vi letar korta vinster hela tiden. Dopamin. Vi har gått och blivit en dopaminjunkie.
Ja.
Likes. Klicka like här. Jag vill ha en like nu. Nu. Och nästa kvartal ska jag få en ny like på min kvartalsrapport.
Ja.
Dopamin. Ja. Ja. Där är vi. Men det här är ett dilemma för vår verksamhet.
Mm.
Det är ett dilemma för de alla företag, kommuner, landsting, statliga verk som behöver kompetent personal. Vi måste börja bredda det här paketet nu, för som sagt, det är en väldigt liten topp som många drar i, och så tycker vi att det är dem vi ska dra i, men jag är beredd att säga att det finns kompetens under om vi vill att fostra dem. Men då måste vi ju ta tag i det också. Så digital tillväxt är jättebra, men personalen som ska jobba med det, har ni någon plan för hur ni faktiskt 1. Får tag på dem och 2. Hur ni behåller dem? Om inte, så är det dags att börja fundera på det. Har ni några frågor så hör ni av er till oss. Och numera så har vi ett nytt företagsnamn som heter Klura. Vi har gått ifrån sitt nätverk och heter Klura numera. Så nu finns det klura.com/podcast, så går du dit istället. Vill ni ha utbildningar av oss, så kan ni också gå in och anmäla intresse där. Då kan vi komma ut och köra stacken lokalt och se er och prata om de här ämnena och försöka supportera och backa er så gott vi kan. Och är det inte jag, Kim, så är det andra kompetenta kollegor runt omkring oss som kan hjälpa till. Men tills nästa vecka får ni ha en grym helg eller måndag, beroende på när du lyssnar på det här, och sen så hörs vi.
Hubba.